Vi har kommit till den åttonde predikan i serien om Guds attribut. Vi ställer oss frågan, vad är Gud? Och vi tittar på olika attribut som Bibeln tillskriver Gud. Och man kan fråga sig vid det här laget, det börjar bli ganska lång serie nu. Man kan fråga sig, varför ska vi syssla med det här? Är det inte bara ett antal föreläsningar som egentligen inte har någonting med livet att göra? I inledningen till sitt teologiskt, i sin systematiska teologi, ett mästerverk för övrigt, så säger Calvin att all sann visdom vi äger består av två delar. Kunskap om Gud och kunskap om oss själva. Och sen säger han några sidor senare att så länge vi inte ser bortom denna värld, alltså så länge vi har blicken fäst på oss själva, så smickrar vi oss själva. Och vi ser oss själva som om vi vore något lite mindre bara en halvgudar. Tills om bara för en sekund vi lyfter blicken mot himlen och begrundar vilken slags varelse Gud är. I samma sekund är den gamla självtryggheten och den gamla självrättfärdigheten till intet gjort. Och Calvin säger att vad som tidigare syntes vara kraftfullt hos oss visar sig vara den mest miserabla svaghet. Genom att lära känna Gud lär vi känna oss själva. När vi lär känna Gud, det vill säga när vi lär känna den Gud som Bibeln talar om, så kommer det att prägla hela våra liv. Det kommer att prägla hur vi ser på oss själva och det kommer att prägla vilka beslut vi fattar och vilken livsstil vi har. Jag sitter ganska ofta i samtal om just livsstil av olika slag. Jag sitter med samtal med människor, väldigt olika kategorier människor, som inte alls förstår varför Gud skulle ha synpunkter på deras sätt att leva. Och det finns många skäl till det här som jag får höra. Alla mina kompisar som kallar sig kristna lever på det här sättet. De är hyggliga personer. Varför skulle Gud ha några problem med det? Eller man säger, jag trivs med mig själv när jag lever på det här sättet. När jag gör det här och trivs med mig själv, varför skulle Gud ha några problem med det? Varför skulle Gud ha några problem? Varför skulle Gud ha några synpunkter på vem jag har sex med? Vem jag lever tillsammans med? Varför skulle Gud ha synpunkter på om vi bor ihop innan vi är gifta? Jag vet att Bibeln uppmanar oss att ge bort 10% av allt jag tjänar till Guds hus. Men jag vill hellre spara pengarna till en fetare semester. Jag vet att Gud uppmanar mig att hålla sabbaten, att hålla söndagen en dag i veckan, varje vecka. För vila och för gudstjänst och för gemenskap med Guds församling. Men jag hinner inte, jag har massa grejer på gång, jag orkar inte, jag vill inte, jag vill göra massa annat. Och så vidare. När man har brottats med en viss fråga ett antal gånger så får man ju ett antal bibeltexter och man vänjer sig liksom vid att prata om de här sakerna. Och jag kan ge många goda skäl till varje de här frågorna, varför du ska göra allt det här. Men någonstans så vet jag att även om jag ger alla dessa goda skäl så kommer de bara att rinna av som vatten på en gås. Därför att problemet ligger djupare. Det handlar egentligen inte om en sakfråga vi diskuterar. Det handlar om Gud är helig eller inte. Om du känner den helige eller inte. För då kommer alla de här frågorna i ett helt annat ljus. Idag ska vi prata om Guds helighet. Och även om det är problematiskt att bryta ut ett av Guds attribut och sätta det i kontrast till något annat, så skulle jag ändå vilja påstå att Guds helighet är vad som mer än något annat förvandlar våra liv. Guds helighet traumatiserar oss. Den krossar oss. Och den upprättar oss. Och det är vad vi kommer att se när vi går igenom den här klassiska texten som vi har hört läsas. Profeten Jesaja möter den helige. Han traumatiseras och han upprättas. Så efter att ha gett en bakgrund utifrån första versen så ska vi gå igenom resten av texten, vers för vers. Och vi ska göra det under tre punkter. Först ska vi titta på vad Jesaja såg. Sedan Jesajas trauma. Och för det tredje Jesajas helande. Vers nummer ett, bakgrund här nu då. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Det år då kung Ussia dog. Man vet inte exakt vilket år det här var. Kanske 740 före Kristus. Det står om Ussia i andra krönikeboken 26. Och som du säkert vet så var majoriteten av både Israels och Juda kungar onda män som gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Men det fanns en handfull goda, en handfull gudfruktiga kungar. Och skulle man rangordna de här kungarna så skulle säkert David komma först. Och sen kanske Josia och sen kanske Hiskia. Men på en sån lista så måste också Ussia finnas med. Han besteg tronen när han var 16 år gammal och han regerade i Jerusalem i 52 år. Alltså människor föddes, gifte sig, fick barn och dog under tiden som kung Ussia regerade. Han var så storslagen på många sätt. Den enda kungen i Israels historia som hade större framgångar än Ussia var kung David. Ryktet om kung Ussia spreds hela vägen ner till Egypten, ner till Etiopien och vida omkring. Han genomförde jordbruksreformer som gav landet välstånd. Ett sånt välstånd som man inte har sett sedan kung Davids tid. Han var inblandad i massa offentliga projekt. Fantastiska under antiken. Han utvecklade system för konstbevattning och strategiska försvarstorn för städer. Och Bibeln säger just om denne kung att under större delen av sin regeringstid så gjorde han det som var gott i Herrens ögon. Så när Ussia dog så var det verkligen slutet på en era. När en kung av en sådan kaliber försvinner så får naturligtvis landet, folket i landet, en känsla av desillusion. Man vet inte vad framtiden kommer att innebära. Så mycket var uppbyggt kring honom. Och nu kommer de kringliggande nationerna att pröva sina krafter. Möjligheten att utvidga sina områden. Assyrierna är starka. De kommer att testa Israel nu. Klarar nästa kung att leva upp till den store kung Ussia? Förmodligen inte. Kungen hade dött och mattan hade alltså ryckts undan under fötterna på folket. Framtiden var dunkel, oviss och olycksbådande, för att uttrycka det milt. Och nu kommer vi in på den första punkten. Då såg Jesaja Herren sittande på en tron. Det var inte Ussia som satt där. Och det var inte Ussias efterträdare som satt där. Det var Herren. Adonai står det. Det betyder den högste. Det är en titel som används om Gud i Gamla Testamentet. Och det är den högsta av alla titlar som används om Gud. Det betyder den som är högst, den som är absolut suverän. Den som är liksom oinskränkt i sin suveränitet. Och när Jesaja kom till templet så befann sig alltså landet i regeringskris. Kungen var död och Jesajas ögon öppnades så att han kunde se kungen, rikets verklige kung, sitta på en upphöjd tron. Och hans titel är den högste, Adonai, den suveräne. Hans mantelsläp uppfyllde templet. På den här tiden så kunde man se en härskares status, ett majestäts upphöjdhet, genom att titta liksom på vilket material, vilka färger och vilken mängd kläder han hade på sig. Man klädde sig i purpur och kostsamt linne och långa mantlar. En symbol på storhet och makt. Och här ser Jesaja en kung på en upphöjd tron. Och hans mantelsläp är så enormt att det väller över sidorna på tronen och uppfyller hela templet. Och budskapet är glasklart. Det har aldrig funnits och det kommer aldrig att finnas en kung som denna. Det här är något helt annat. Och Jesaja beskriver i andra versen att serafer stod ovanför honom. Serafer, änglavarelser som är skapade för att vara i Guds närhet. Och vi får en anatomisk beskrivning av de här varelserna. Det står att var och en hade sex vingar, med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två flög de. Du har säkert sett och du har säkert förundrats över hur allt på jorden tycks vara skapat och format för att passa in i sin rätta miljö. Fåglar har fått vingar med fjädrar, de har fått ett ihåligt skelett som gör dem lätta i luften. För det är i luften de är tänkta att vara. Fiskar har gälar och fjäll och fenor så de kan leva i vattnet. Allt är anpassat efter sin omgivning. Och när Gud skapade seraferna så skapade han dem med en anatomi som gör dem lämpliga för sin omgivning. För de är skapade för att vara i Guds närhet. För att ständigt vara i närheten av Guds härlighet. Och det kräver en särskild anatomi. Med två vingar täcker de sina ansikten. För inte ens dessa höga väsen står ut med ljuset av strålglansen av Guds härlighet. Det sägs gång på gång i Bibeln att ingen människa kan se Gud och leva. Och skenet från hans härlighet är så intensivt att bara när en bråkdel av det manifesteras på jorden så blir vi förblindade. Vi kan till exempel läsa om Paulus, Saul, som på vägen till Damaskus fick se någonting av detta ljussken. Det är så intensivt att till och med änglarna som är skapade för att leva i Guds närhet måste skyla sina ansikten. Med två vingar täcker de sina fötter. I Bibeln är fötterna ofta symboler för det förgängliga, för det smutsiga. Vi kan tänka på Mose när han finns där i Midjans öken. Han tar hand om sina får och långt borta får han se en märklig buske som brinner. Och han går närmare. Och han hör Guds röst höra Mose, ta av dina skor därför att marken där du står är helig. Och vad är det som gör marken helig? Det är inte Mose som gör den helig utan det är förstås Guds närvaro som gör den helig. Ta av dig skorna, Mose. Därför att dina fötter är en symbol av att du är skapad av jord, av stoft och dina fötter är lera. Och i mötet med den helige så kan inte det smutsiga och det orena bestå. Och även änglarna, även seraferna som är skapade att vara i Guds närhet. Hur upphöjda de än är fortfarande skapade varelser. Därför täcker de sina fötter i Guds närhet. Det spelar ingen roll hur rena de är, hur upphöjda de är. För Gud är helt annorlunda mot dem. Vi skulle kunna ställa frågan, och har gjort det några gånger. Vem är mest lik Gud? En slämmig snigel i trädgården eller en av de här rena seraferna? Och svaret är förstås, ingen är mest lik Gud. För Gud kan inte jämföras med någon av dem. Det går inte att sätta honom på en skala från det smutsiga och det rena och han är liksom längst bort. Han är utanför alla skalor. Det finns ingenting vi kan peka på och säga, sån är Gud. Han är en klass för sig. Och med de två sista vingarna så flög seraferna. Men det stora budskapet i vad Jesaja såg ligger förstås inte i serafernas anatomi utan det ligger i deras budskap. Vers 3. Den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Jag föreställer mig en växelsång här. En himmelsk växelsång. Där den ena ropar, sjunger helig, helig, helig. Och den andra svarar, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden. När det står Herren här så är det inte längre Adonai. Seraferna ropar Guds namn. Jag är. Helig, helig, helig är. Jag är. Och sen Sebaot, en ny titel. Det betyder att han är herre över de himmelska härarna. De himmelska arméerna. Helig, helig, helig är. Jag är. De himmelska arméernas härförare. Lägg märke till att de sjunger det tre gånger om. Du har säkert hört det så många gånger förut. Men vi säger det igen. Hebreiskan har ett antal litterära redskap. Precis som vi har i svenska. Om jag vill betona någonting i text till exempel, så stryker jag under. Eller jag skriver med kursiv text eller någonting sånt. Hebreiskan har inte de verktygen. Utan i hebreiskan så använder man sig av repetition. Vi kan ta aposteln Paulus till exempel. Han var ju jude. Han hade det här i modersmjölken. Han skriver sitt brev till församlingarna i Galatien. Och han säger, om någon förkunnar ett annat evangelium än det jag förkunnat för er, förbannelse över honom. Man känner kraften. Och sen fortsätter han. Om ni inte förstod första gången så säger jag igen. Om någon, vem det än är, om det är så en ängel förkunnar ett annat evangelium än det jag har förkunnat, förbannelse över honom. Paulus upprepar sig i syfte att göra en betoning, en kraftfull betoning. Och Jesus, vi ser det här gång på gång, han använder sig ofta av repetitioner. När han vill säga någonting av största vikt så använder han ordet amen i början vad han ska säga. Han vill liksom visa att nu är det allvar. Och ibland så dubblerar han ordet amen. Amen, amen, säger jag er. Amen, ja visst. Men lägg märke till nu att seraferna säger inte Gud är helig. Och de är inte heller nöjda med att betona det med den här kraften. Gud är helig, helig. De tar det till repetitionens tredje grad, alltså det yttersta superlativets grad. Och den här trefaldiga repetitionen är ytterst sällsynt i Bibeln. Och när det gäller beskrivningar av Guds attribut, av Gud själv, så är det helt unikt. Det är bara här. Inget annat attribut betonas så som Guds helighet. Ingenstans står det att Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Eller att han är sanning, sanning, sanning. Eller att han är nåd, nåd, nåd. Men det står att han är helig, helig, helig. Guds helighet, om jag nu får använda ett bristfälligt och djärvt språk. Guds helighet är det innersta i hans väsen. Om du ska använda ett ord att beskriva Gud, så är det just med detta. Att han är helig. Och man kan undra, vad betyder det att han är helig? Det är en bra fråga. Ju mer jag försöker att förstå det, desto besvärligare blir det. En aspekt i Guds helighet är att han är ren förstås. Att han är helt utan synd. En sorts förtärande renhet som avslöjar all form av orenhet. Det är hans ojämförbara fullkomlighet som inte tål några konkurrenter eller någon orenhet. Visst. En aspekt. Men det är inte riktigt kärnan i det. Själva ordet som är översatt till helig handlar om att vara avskild. Att vara separerad. Att vara annorlunda. Gud är avskild. Han är unik. Det finns ingen som är som honom. Och därför är det helt begripligt att hans namn är Jag är. Därför att det finns inga referensramar som vi kan använda för att beskriva Gud. Det går inte att peka, som sagt, på någonting annat och säga sån är han. Han är. Han är helt unik. Och han är alltså inte som oss, fast lite större. Han är separerad från allt annat. Helt annorlunda. Och det innebär att när Bibeln säger att vi ska vara heliga som Gud är helig, så kan det vara svårt att veta vad det betyder. Men en sak om vad det handlar om är i alla fall att vi ska vara avskilda. Att vara exklusivt förbunden till Gud. Att helhjärtat följa honom. Och inte låta någonting stå i vägen för denna efterföljelse. Psalm 86, vers 8 säger först: Herre, ingen bland gudarna... Jag har en annan översättning framför mig och så citerar jag i huvudet. Jag läser innantill här. Herre, bland gudarna är ingen som du. Inga gärningar är som dina. Och så tre verser senare i psalm 86. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Det är liksom gensvaret på Guds helighet. Helhjärtat. Helhjärtat. Om du skulle bestämma dig för att vinna guld i nästa OS, så skulle det alltså på allvar, om du skulle bestämma dig för det, så innebär det att hela ditt liv skulle utformas, det skulle ordnas för att nå detta mål. Allt i ditt liv skulle granskas, utvärderas och förändras så att det ligger i linje med detta mål. Vad du äter, vart du reser, hur du tillbringar din tid, vem du umgås med. Varje fiber av ditt liv skulle liksom packas ner i en knivskarp laserstråle som var riktad mot målet. Och allt som hindrar dig skulle skäras bort. Det är en bild, en bristfällig bild, men det är en bild av helighet. Du är helhjärtat avskild. Om du vill vara helig som Gud är helig, så innebär det att varje fiber av ditt liv måste inordnas under Guds herravälde. Och det inkluderar vad du gör med din tid. Vad du gör på söndagarna. Det inkluderar hur du spenderar dina pengar. Eller vem du har sex med. Det är inte områden som är undantagna. Du är annorlunda. Avskild med ett mål för ögonen. Och det är Gud själv och hans ära. Serafernas sång böljar fram och tillbaka. Helig, helig, helig. Den traumatiserar, den förvandlar och den kräver ett gensvar. Till och med den dumma, den döda och den opersonliga stenen som templet vilar på har förstånd att darra. Vers 4, rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Här har vi Jesajas vision. Det var det här Jesaja såg. Och allt det här påverkade honom fundamentalt. Men det var inte bara stenarna som darrade. Och här kommer vi till den andra punkten då. Mest av allt, föreställer jag mig, så darrade ju Jesaja själv. När han såg den levande guden, den suveräne allhärskaren, i sin helighet och sin härlighet, så kunde han inte annat än att ropa: ve, ve mig. Vers 5, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Gör nu inte misstaget att tro att Jesaja var en särskilt dålig person som precis hade liksom blivit avslöjad med sin stora synd. Tvärtom, Jesaja var ett föredöme. Han var den mest rättrådige i hela landet. Han hade integritet och han hade vishet som hade gett honom tillträde till den ena kungen efter den andra. Men när han möter den helige guden så blir han blottad. Naken liksom, inför helighetens genomträngande blick. I världens ögon så var han en respektabel person. Du kanske till och med skulle kallat honom för en gudsman. Men inför Guds helighet så blir han till intet gjord. Det är för att sanningen är att det finns inga gudsmän. Det finns inga stora hjältar. Det har aldrig funnits några. Det finns bara svaga och ömkansvärda och blinda människor som tillhör en stor och barmhärtig Gud. Och Jesaja ropar ve. Ve mig. Ordet ve, det är så laddat med innebörder. Och jag skulle vilja fördjupa mig så mycket i det här. För att det är så, det är liksom sån kraft i det. Jag får nöja mig bara med att säga, jag hinner ju inte. Jag får nöja mig med att säga att när han säger ve mig, så är det ett profetiskt ord som nedkallar den yttersta domen över hans eget huvud. I föregående kapitel så har han ropat ve 6 gånger. Och han har liksom uttalat över olika personer, olika folkgrupper, olika synder. Och den vanliga bibelläsaren, den judiska bibelläsaren, sitter ju här och väntar spänt. Vem ska den sjunde ve-utsagan drabba? Den liksom fullkomliga ve-utsagan. Och Jesaja ropar ve mig! Han ropar, jag förgås. Han faller sönder. Av den gamla respektabla mannen finns ingenting kvar. Han är krossad inför Guds helighet. För den första gången i sitt liv så visste Jesaja vem Gud var. Och i samma stund som han visste vem Gud är, så vet han också vem han själv är. Och det första han pekar på är sin mun och säger, jag är en man med orena läppar. Och det här är ju intressant eftersom Jesaja är en profet. Han är en predikant. Läpparna för honom är ju vad instrumentet är för en musiker. Det är hans styrka. Och kanske också i hans egna ögon i alla fall, hans existensberättigande. I mötet med den helige så är Jesaja omedelbart medveten om sin synd, om alla lögner och allt förtal och allt som hans läppar liksom släpper ut och allt som hans folk sysslar med. Men han blir också medveten om att vad han trodde var hans styrka. Alltså han blir förkrossande medveten om det som Calvin skriver, som jag citerade inledningsvis, att det som syntes kraftfullt hos honom visade sig vara den mest miserabla svaghet. Och här har vi skillnaden, vänner, mellan ett möte med den helige guden och vad vanliga moralistiska människor sysslar med. För vanliga moralister säger, vanliga religiösa människor säger, ja, jag syndar. Det är mänskligt, men jag är inte mer än människa. Förlåt mig mina synder, Gud. Men titta här! Jag är ju trots allt en ganska hygglig person. Jag fastar minsann 2 gånger i veckan och jag ger minsann 10:e av allt jag tjänar. Jag bryter inga äktenskap. Jag förskingrar inga pengar. Alla människor, vågar jag påstå, alla människor har en integrerande, en sammanhållande kraft. Någonting som gör att vi håller ihop. Någonting som gör att vi känner att vi är trots allt ganska okej. Någonting vi kan peka på och säga, men jag lyckas ju i alla fall ganska bra med det här ändå. Eller hur, Gud? Men i mötet med den helige så ropar Jesaja att han förgås. Han faller i bitar. Allt han var stolt över visade sig vara en miserabel svaghet. Guds helighet liksom sliter upp själva grunden för den mänskliga själen och traumatiserar den. Avslöjar att även våra bästa gärningar är, vad Jesaja säger senare i kapitel 64, det är som en nedsölad dräkt. Inför Guds helighet så förgås vi. Vi faller i bitar. Och vår sista avgud, den som vi håller mest krampaktigt i, den rivs ut ur vårt hjärta. Det är Jesajas trauma. Ve mig, jag förgås. Men helig Gud är också en nådefull Gud. Och han låter inte sin tjänare kräla i stoftet utan tröst. Han svarar med nåd. Och det är den tredje punkten, Jesajas helande. Jag läser vers 6 och 7. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade med en tång taget från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Guds helighet gör Guds nåd verklig. Du kommer aldrig att förstå Guds kärlek. Du kommer aldrig förstå Guds nåd förrän du har fallit i bitar och skakats i grunden. Du kommer aldrig att förstå Guds kärlek och Guds nåd förrän din självrättfärdighet har liksom tagits ifrån dig och din synd har blivit uppenbar. Jesaja befann sig i mörker. Han är som folket i Uppenbarelseboken 6 som i den sista tiden ropar till bergen: fall över oss och göm oss från hans ansikte som sitter på tronen. Men ur detta mörker så kommer en seraf med glödande kol från altaret. Och när detta kol pressas mot Jesajas läppar så inser Jesaja för första gången vad nåd är. Det är mer än en abstrakt teori för honom. Den är verklig. För tidigare, innan han hade mött Gud, den helige, så hade han inte förstått hur hjälplös han var. Han hade inte lärt känna sig själv. Han smickrade sig själv. Han ansåg att han är en ganska hygglig person kanske. Och därför hade han inte heller förstått Guds förlåtelse. Guds förlåtelse var liksom en sentimental sak för honom. Det var en varm känsla, en vag försäkran om att allt kommer nog att lösa sig ändå. Gud förlåter ju mig. Men när han har skakats i grunden och sett djupet av sin egen självrättfärdighet så blir ju Guds förlåtelse en revolutionerande kraft i hans liv. Och serafen säger till Jesaja att din synd är försonad. Det betyder att den är betald. Någon annan har stått i Jesajas ställe och tagit straffet för hans synd så att Jesaja själv kan få gå fri. Under Jesajas tid så symboliserades det här med felfria djur som han offrade och djuren fick bära folkets straff. Men alla dessa djuroffer pekar ju fram mot det fullkomliga offer som skedde när Jesus Kristus bar folkets synd. När han i vårt ställe hängdes på ett kors och när han bar hela Guds vrede mot synden in i döden. Jesajas synd kunde försonas därför att Jesus Kristus betalade priset för den. Det är för att Jesus bar den i Jesajas ställe. Och om du inte har traumatiserats av Guds helighet så kan du inte heller läkas av Guds nåd. Ditt liv kommer aldrig att bära korsets märke. Det kommer aldrig att dofta av död och nytt liv. Så snart Jesajas synd hade tagits av honom och han hade fått ta emot läkedom och blivit upprättad. Så fort han hade gått igenom den här från helighet till nåd dynamiken. Så fort han hade blivit avklädd sin egen självrättfärdighet och äntligen fått se vad Guds nåd är. Så får Jesaja ett uppdrag. Gud säger: jag har ett jobb för en profet. Jag behöver någon som ska gå till ett folk som aldrig, aldrig, aldrig kommer att lyssna på honom. Ingen kommer att förstå den här profeten. Ingen kommer att ta honom på allvar. Under 30 år så ska han predika för ett folk som bara kommer att förakta honom och förlöjliga honom. Jag behöver någon som under resten av sitt liv är villig att betraktas som en misslyckad klant. Hans liv kommer ständigt att vara i fara och folk kommer att hata honom. Han kommer inte att få något stöd eller någon form av bekräftelse. Finns det någon som är intresserad? Vers 8. Jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Ser du friheten? Ser du vilken ofattbar befrielse Jesaja har fått vara med om? Han är inte rädd längre. Han är inte rädd att bli föraktad eller att bli förlöjligad. Han har fått ta emot Guds försoning. Och han är inte rädd för någonting längre. För han har mött den helige. Han har sett in i avgrundsmörket i sin egen själ. Han har lärt känna sig själv. Han har traumatiserats. Men han har också helats. Han har fått ta emot Guds nåd. Och han vet att han är försonad med den helige. Och om Gud, den helige, är för honom, vad har han då att vara rädd för? Han är helt fri att ordna hela sitt liv under Guds herravälde. Har du mött den helige? Jag kan inte visa dig Guds helighet. Jag kan bara prata om den. Och det kan jag bara göra med mina tomma och löjliga ord. Men om du vill möta honom så går du till Kristus. Det är Jesus Kristus som gör allt möjligt. Och samtidigt så vill jag säga ett varningens ord här. Jesus är ingen coach som ger råd från sidlinjen. Han är kungars kung och herrars herre. Han kommer att vända upp och ner på hela ditt liv. Och ingenting kommer att bli detsamma igen. Så beräkna kostnaden. Om du verkligen vill ge upp ditt oberoende, din självrättfärdighet. Därför att när du har kommit till honom så kommer han att säga till dig, du är köpt och priset är betalt. Och du kan inte göra något annat än att förhärliga Gud med hela ditt liv. Låt oss be. Himmelske Fader, vi talar om så stora ting att ord bara ringer ihåligt. Herre, skaka oss i grunden. Möt ditt folk med din helighet och gör oss heliga så som du är helig. Herre, vi ber inte och vi skulle aldrig kunna be att få liksom bära din helighet, Herre. Det skulle aldrig föresväva vår tanke. Men vi ber att du formar oss. Att du tar oss in i ditt rike och sänder oss på det sätt som behagar dig. För din äras skull. Jag ber för de människor som sitter här idag. Och som har fått så många frågor. Herre, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte om jag ska be om läkedom eller vad jag ska be. Vi vet att mötet med dig traumatiserar. Vi har sett det i texten. Och vem är jag att be att du inte ska traumatisera? Men jag ber att om det är någonting som jag har sagt som inte alls är någonting som förhärligar dig, så ska det få läggas till rätta och glömmas bort, Gud. Låt dig själv bli förhärligad i allt. Amen.